Ärende 33. Interpellationer. Då är det Jannike Hilding, ordförande barnutbildningsnämnden, som har fått av Eva Ljungdahl, Miljöpartiet, rörande stöd till elever.
Tack för ordet. Jag skulle vilja börja det här med ett citat från Krokoms kommuns hemsida. Där står det så här: hälsa och lärande går hand i hand. Elever som mår bra lär sig. Elever som lär sig mår bra. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra. Men ibland uppstår det hinder som gör att elever hamnar i situationer som blir komplexa och svåra. Kring dessa situationer behöver man samverka pedagoger och elevhälsa. Jag har gjort en sökning i kolada.se, alltså som är öppna jämförelser. Och där kan man då se att om man söker på meritvärde, hemkommun, Krokoms kommun, i genomsnitt för alla ämnen, så står det där då att det totala meritvärdet har minskat från 230,0 poäng till 220,0 mellan åren 2021 och 2023. Och mina frågor till Jannike är: 1. Får elever och skola och förskola det stöd de behöver? 2. Vilka satsningar görs på elevhälsan för att stödja personal inom skola och förskola? 3. På vilket sätt erbjuder skolan elever med 100% problematisk skolfrånvaro undervisning och i vilken omfattning? 4. Kan det vara så att brister i stöd, anpassningar till elever i förskola och skola kan bidra till ökade kostnader för socialnämnden? Tack.
Tack, varsågod Jannike.
Tack Eva för din interpellation. Och jag har ju fått hjälp av Pernilla Oskarsson, verksamhetschef för barn- och elevhälsan, och Annika Lövsjölund, verksamhetschef grundskola. Fråga nummer 1. Får elever i skola och förskola det stöd de behöver? Svaret: alla barn och elever har rätt till stöd. I skolan kan det handla om extra anpassningar eller särskilt stöd. Extra anpassningar är sådant stöd som ges inom ramen för undervisning i klassrummet. Särskilt stöd behöver föregås av en utredning och beslutas av rektor. Särskilt stöd ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram och systematiskt följas upp och utvärderas. Förskolan har inte något lagkrav om extra anpassningar och åtgärdsprogram. Däremot ska rektor och arbetslag tillsammans bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Detta stöd behöver kontinuerligt följas upp och utvärderas. Fråga nummer 2. Vilka satsningar görs på elevhälsan för att stödja personal inom skola och förskola? Krokoms kommun har inte gjort några prioriterade satsningar på barn- och elevhälsan utifrån resurstilldelning. De satsningar som gjorts är i form av statsbidrag från Skolverket och är riktade till grundskolan. Exempel på tjänster som elevhälsan har kunnat tillsätta med statsbidrag är kurator, psykolog, pedagogcoacher, specialpedagog, skolsocialt team som startar nu till hösten, del av skolsköterska, del av studie- och yrkesvägledare. På fråga nummer 3, på vilket sätt erbjuder skolan elever med 100% problematisk skolfrånvaro undervisning och i vilken omfattning? Den problematiska skolfrånvaron ser olika ut för olika elever. Det finns inte någon generellt svar på den här frågan, den är mer komplex än så. Det finns en kommunövergripande närvarorutin som skolorna arbetar efter. Beroende på vad som framkommer vid utredning av elevens skolfrånvaro behöver skolan planera och genomföra adekvata insatser. Det kan då framkomma behov av samverkan med andra insatser såsom socialtjänst och BUP. Och sen det sista, kan det vara så att det brister i stöd och anpassningar till elever i förskola? Det kan bidra till ökade kostnader. Frågan är spekulativ och kan inte besvaras på ett enkelt sätt. Alla elever där det finns stora insatser från skolan och socialtjänst är komplexa och ofta med många utmaningar. Att ge ett generellt svar på frågan är inte möjligt.
Jag tänker på det här som du säger med elevhälsan, att Krokoms kommun inte har gjort några prioriterade satsningar på barn- och elevhälsan. Jag tänker på det kopplat till skolresultaten. Utifrån att meritpoängen har sjunkit ganska kraftigt under den här perioden, så känns det ändå som att man borde ha satsat mer på elevhälsan. Och då undrar jag, varför har inte det gjorts? Tack.
Nej, men vi får ju då, som sagt, det är ändå stöd, extra stöd från Skolverket och det som vi har tagit in, statsbidrag. Så att vi tycker ändå att vi har, du såg ju flera tjänster som vi satsar på ändå. Även om inte vi satsar så får vi ju in pengar ändå.
Du har ju svarat på de här frågorna skriftligt, och det är givetvis tacksam för att jag har fått det svaret. Men jag tänker ändå på, utifrån det svaret du har gett på det här, men på vilket sätt erbjuder skolan elever med 100% problematisk skolfrånvaro undervisning? Och jag skulle ändå vilja veta, får alla barn i Krokoms kommun undervisning? Tack.
Jag vet att vissa elever där BUP till exempel inkopplad, då får inte skolan gå in. I vissa ärenden får inte skolan gå in. Och det här, alltså, det är det som jag sa, det är olika från elev till elev. Då är det inte vi i Krokom som har det ansvaret, utan då är det barn- och ungdomspsykiatrin som har det ansvaret. Och då har ju de sin personal. Så det kan inte jag svara på, och det är väl hur många det är, det vet jag inte heller.
En förutfråga på det, Jannike. Är det verkligen så att det är BUP, barn- och ungdomspsykiatrin inom regionen, som kan besluta om Krokoms kommun ska ge utbildning till sina elever eller inte? Tack.
Det är så. Lagen är så. Så att vi kan inte göra någonting. Säger barn- och ungdomspsykiatrin nej, då får inte vi gå hem i det hemmet och ge utbildning. Så att vården står över kommunen i den här frågan. Och det här är komplett. Jag vill inte ha den här. Jag kan inte. Det är så känsligt. Det är svårt för mig att stå här. Det här skulle ju då barn- och elevhälsochefen stått här istället, eller än jag som politiker. Så jag vet bara att psykiatrin, BUP, sjukvården står över våra lärare.
Det skulle vara jättebra om man kunde få en laghänvisning på det, för jag tänker att det är ju en ganska stor grej att sjukvården kan gå in och bestämma att elever inte ska få undervisning. För det är ju också så att även elever som är sjuka har ju på olika sätt rätt till undervisning. Och jag tänker också då, det här, då tänker du att det här är en fråga mellan BUP och skolan. Och då undrar jag, när kommer vårdnadshavaren och barnen in? Tack.
Maria Jakobsson, Socialdemokraterna.
Tack, ordförande, ledamöter. Jag kan nästan inte svara på en enda av de där frågorna, eftersom de handlar om detaljer och hur man jobbar inom förvaltningen. Men det jag kan säga är att det finns alltid förbättringspotential att göra när det gäller hur vi helt enkelt jobbar i skolor och hela vägen från när barn föds och hela vägen upp till vuxenlivet, för all del vuxna också. Det vi gör, som vi redovisade här tidigare idag, i vår budget, så satsar vi resurser. Jag hjälper Jannike med det nu. Vi satsar på mobila familjecentralen, tidigare samlade insatser mellan SOS och BUN, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, förlåt. Vi ska inte ha så mycket förkortningar. Vi satsar också medel på 2 familjebehandlare för att möta familjerna tidigare. Vi lägger pengar på att vi ska starta ett läsförståelseprojekt. Och som jag svarade Ronny på en fråga på förra fullmäktige, så är det ju också kompetensförsörjningen, att ha utbildade pedagoger och lärare hela vägen gör ju, skapar mycket bättre förutsättningar för att vi ska kunna lyckas, så att barn ska kunna ta sig igenom skolan. Sen är det alltid så, det finns en massa olika parametrar som Jannik är inne på, om och hur man kan lyckas med det. Och det går inte att säga generellt, utan det viktiga är väl att vi hela tiden tillför olika kompetenser och resurser och försöker få skolor att fungera så bra som möjligt med, det, med den utbildningsnivå som behövs för att klara uppdraget, så att vi minimerar de som inte klarar skolgången. Jag vet inte om det är någon som kan bli 100%, men strävan är ju att alltid förbättra. Och i den här budgeten så lägger vi en hel del pengar på att öka den förmågan, helt enkelt. Tack.
Tack. Då är det Karin Jonsson, Centerpartiet. Därefter Marie Svensson, Vänsterpartiet.
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Eva och Miljöpartiet som väcker den här interpellationen. Det här tänker jag är en av de absolut viktigaste frågorna i vår fullmäktigeförsamling. Hur har våra barn och ungare i kommunen och specifikt i skolan? Och framförallt, hur stöttar vi dem där det är lite besvärligt? Vi vet ju att vi har, nu byter man i termer hela tiden, nu heter det problematisk skolfrånvaro, men det är ju hemmasittare, sa man för några år sedan. Det är ju barn som inte går till skolan. I vår kommun är det ganska många, och vi har, det är inte så roligt att konstatera, men vi har ju ett antal barn som är hemma långa perioder. Vi har barn som inte har varit i skolan på flera år. Och Evas, Miljöpartiets fråga nyss, är ju väldigt, väldigt relevant. Alltså, hur är det då med undervisningsplikten? De här barnen som då faktiskt inte får undervisning, de går inte till skolan och de får ingen hemundervisning. Hur stöttar vi dem långsiktigt? Det är ju sorgligt i varje enskilt fall. Vi vet att av senaste statistiken, jag upprepar mig, jag nämnde det här förut, 18% av årskurs 9 har inte godkända betyg nog för att komma in på gymnasiet i Krokoms kommun. Vi som är så stolta över vår skola, nästan var femte elev har inte gymnasiebehörighet. Vi som är en del av Folkhälsorådet, vi får ju följa löpande hur självupplevd hälsa, som det så fint heter, hur den successivt år för år faller för våra barn och unga, och särskilt för unga flickor. Alltså den hälsa, upplevd hälsa, upplevd känsla av stress, i viss mån psykisk ohälsa, är ett jättebekymmer. Och jag hör ju nu vad majoriteten beskriver så fint, hur man satsar på det här och man har massa saker på gång, och jag tycker det är lovvärt och bra. Men fakta är också att när man tittar på den budget nu som ni lägger till barn- och utbildningsförvaltningen nästkommande år, då är det 1,5 miljoner mindre än vad man prognostiserar att man ska kosta 2024. Alltså någonstans så ska verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen kosta 1,5 miljoner mindre nästa år än i år. Och hur man då ska frigöra medel till alla de här nya satsningarna, ja, det måste ju betyda att det ligger övriga sparpaket någonstans. Jag vet inte riktigt var. Vi har nyss hört att vi ska stänga Landön. Där kanske man hämtar några kronor. Men det räcker ju inte. Så att, ja, viktig fråga. Jag känner mig inte helt trygg med att vi faktiskt har tillräcklig fokus och koll på de här frågorna. Men vi får väl följa dem. Tack.
Marie Svensson, Vänsterpartiet. En replik först på Karin från Maria Jakobsson.
Ja, det var intressant att nu kom lite budgetdebatt. När det gäller ramarna för barn- och utbildningsnämnden så ligger ju det som ni alla var med på budgetkonferensen. Där fanns det ju beskrivet hur verksamheten såg att de har minskad minskat antal elever, minskat antal förskolebarn gav ju en sänkning på ramen. Så den finns ju med i det här. Sen har vi satsningar, därför så ligger den nästan i samma nivå. Så, och dessutom så hade vi då, som jag sa tidigare, barn- och utbildningsnämndens del av effektivisering av upphandling. Deras del är väldigt stor, den är på 1,3 miljoner. Och det är ju för att det är där man köper mat, man köper en massa produkter och annat som gör att det blir en stor kostnadseffektivisering med den nya inköpsorganisationen och att hålla sig till avtalen och allt det här som jag pratade om i för många timmar sedan nu. Så att det är inte säkert att man måste komma ihåg det, men det var så det var. Och de delarna, de kostnadssänkningarna har vi då använt till de satsningarna, och det är därför ramen ligger ganska lika som 2023-2024. Tack.
Tack. Då är det Marie Svensson, Vänsterpartiet.
Ja, tack, och tack Eva för en jättebra interpellation. Jag saknar lite svar på fråga ett. Frågan var så här: får elever i skola och förskola det stöd de behöver? Och svaret är alla barn har rätt till stöd. Men det svarar ju inte, får verkligen alla barn som har behov det stöd de behöver? Jannike.
Replik, Jannike Hilding, Moderaterna.
Ja du Marie, önskar jag kunde säga, svara ja på den frågan. Men så är det ju. Det är svårt att nå 100%. Men jag vet ute i verksamheterna så jobbar alla för att alla ska få det stöd de behöver.
Hallå.
Ja, förlåt. Ja.
Jag säger som Eva, hur ska jag vinka för att ni ska se mig? Jag vet inte hur många gånger idag som man har fått vinka jättemycket, så ni får höja blicken lite mer i presidiet. Tack. Jo, finns det barn som blir nekade stöd?
Det törs inte jag svara på. Ibland kanske vårdnadshavarna tycker att de behöver stöd, men personalen inte tycker det. Men alltså det är en omöjlig fråga. Den har inte jag svar på. Det måste man i så fall gå ut och svara eller fråga varenda rektor. Så. Däremot så kan jag ju nu, jag har ju någon bisittare här som har hittat skollagen. Paragraf 17 i skollagen kan du gå in och läsa, Eva. Där det står då att man har rätt till skolarbete och få den det man, som att man, när man är sjuk så har man rätt till undervisning. Men däremot paragraf 18 lyder: särskild undervisning enligt paragraf 17 ska inte ges en elev om en läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det. Så att det här är som sagt sjukvården, det är de som styr.
Då var det Ingrid Zachrisson. Därefter är det Eva Ljungdahl, Miljöpartiet.
Tack också, återigen, för en väldigt viktig fråga som växer, och jag tycker att det är bra att diskutera den. Vi pratar mycket om elevhälsa och BUP och de resurserna, men det är ju faktiskt i skolan som barnen behöver stödet. Och när man tittar, alltså det finns särskilt stöd för barn i skolan. Det finns väldigt många exempel på där det fungerar jättebra och där föräldrarna och vårdnadshavare är jättenöjda. Men där det inte funkar, där funkar det riktigt, riktigt dåligt. Där barn år ut och år in faktiskt inte går till skolan. Och det har många, många olika orsaker. Men problemen är ju skolan. Det är ju väldigt ofta att man blir mobbad eller till och med utsatt för rasism. Och det finns väldigt mycket ambitiösa åtgärder, åtgärdsprogram. Det görs också väldigt mycket. Hade kunnat ta upp också i svaret att det pågår ett arbete med att fånga upp problematisk frånvaro mycket tidigare så att man inte hamnar i de här situationerna. För ju tidigare man kan sätta in insatser desto lättare är att åtgärda. Det pågår också arbete att få till tidiga samordnade insatser för barn med problematisk frånvaro eller andra problem. Givetvis. Men när man ser de här, vi har ju också i Krokoms kommun ganska så många riktade inspektionsärenden hos Skolinspektionen. Jämför man med andra kommuner i vårt län så är det fler. Och det handlar ganska mycket om problematisk frånvaro. Det handlar om att man inte tycker att man får det stöd man behöver. Och det talar ett tydligt språk. Men läser man de här ärendena, de här inspektionsärendena, så ser man också att trots väldigt att det finns väldigt ambitiösa åtgärdsprogram, men bristen på kontinuitet gör att de faller ofta ihop. För rätt vad det är så finns det ingen personal kvar som kommer ihåg vad det handlar om. Och vi har fått sådana beskrivningar också i barn- och utbildningsnämnden att det faktiskt är så. Så att det är någonting som vi i skolan kan göra. Att jobba med kontinuiteten. Att vi inte har så stor personalomsättning. Jag tycker till exempel att rektorerna behöver mera stöd och hjälp. Till exempel i form av mentorer så att de inte roterar så mycket. Att de blir kvar och kan stötta sin personal. För då tror jag också att personalen i större utsträckning stannar kvar. Det vi också lägger i våran budget är, det vi tar upp är också stöttning när det gäller resurspersonal och elevassistenter. För där har vi också en väldigt stor, det kan man säga att det är en väldigt stor rotation. Och de behöver kompetensutveckling och stöd så att de orkar med att vara de resurspersonal. Så det är, tror jag, två vägar som vi kan gå framåt för att få bättre koll på och bättre stöd till våra elever som har behov av det. Tack.
Tack, då är Eva Ljungdahl, Miljöpartiet.
Jag kan bara hålla med Ingrid Zachrisson i det hon sa, att det här, vi pratar ju om stöd i skolan och då är det stödet som Krokoms kommun kan ge de eleverna som man har. Jag skulle ändå vilja ställa frågan en gång till dig, Jannike. Får elever i skola och förskola det stöd de behöver? Och du sa nyss att du kan inte svara på den frågan. Och då tänker jag att den här interpellationer i Krokoms kommun ska ju vara inlämnade 16 dagar innan möte. Den här frågan fick du för 16 dagar sedan. Och jag tycker då att det är dåligt att du inte kan svara på den. Det finns väldigt mycket som man kan säga om det här. Och jag hoppas ju verkligen att det ska bli en bättre skolmiljö i Krokoms kommun. För det jag får till med det är att det är så inte i fallet. Men jag ska citera en sak till. Ett mål som man har i Krokoms kommun, det är att skillnaden mellan meritpoäng mellan pojkar och flickor ska minska. Det målet har infriats. Men frågan man kan ställa sig där är ju, var det på det här sättet att flickor ska ha en minskning från 248 till 220 och pojkar en ökning från 212 till 219? Var det som var tanken med det här målet? Och jag hade nog förväntat mig, utifrån att det är en period på 16 dagar som man har på sig att besvara en interpellation, så hade jag nog förväntat mig att vi skulle kunna få lite mer specifika svar från Jannike Hilding, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Tack.
Andreas Karlsson, Centerpartiet.
Tack så mycket. En viktig fråga hur det är för våra barn och unga. Jag tänker med vi som har uppdrag i socialnämnden. läser väldigt många individärenden. Och i vissa av ärendena så läser vi att vi har skolfrånvaro. Vi har skolfrånvaro långa perioder och kortare perioder. Men min fråga är, har man någon analys om det finns vissa områden som vi behöver jobba med ytterligare för att stärka och minska skolfrånvaron i vissa områden? Och då var frågan, om man har det, vad gör man åt den analysen för att ge riktade satsningar och minska den här skolfrånvaron? Tack.
Jannike Hilding, Moderaterna.
Ja, det vi ser att Änge skolområde är sticker ut i mängden. Och från och med hösten så kommer vi då ha det här skolsociala teamet. Där det är personal från SOS och från skolan som kommer köra uppsökande verksamhet. Så att Änge är ju det område som sticker ut. Och det är där vi lägger ner energin till hösten.
Tack, det är ju viktigt att klargöra, eller viktigt att klargöra vilken skola, men att det finns ett system som man tänker. Kommer återrapporteras det då i barnutbildningsnämnden så att man följer, och rent politiskt, vad har man för ambitioner att följa och åtgärda det här framåt? Tack.
Jannike Hilding.
Självklart. Sen är det helt nytt det här, så att jag menar, det här gäller ju både för SOS och BUN att vi ska göra analyser av det här, vad det ger. Och så självklart så ser jag att det ska rapporteras i både barnutbildningsnämnden. Sen kanske inte varje nämnd, utan man gör det halvårsvis. Att vi får en redovisning i december till exempel, vad de har gjort under hösten. Det skulle jag se. Sen får ju då Gunnel avgöra hur redovisning ska ske i SOS. Det är ju upp till henne.
Ja, det är nytt med satsningen på TSI, tidigare samordningsinsatser. Men vi har ju haft långvarigt någonting som heter Jämtbus, och som har varit uppe nu både i barnutbildning och socialnämnden, där vi socialnämnden, presidiet, ville att det skulle gå till remiss till IFO, så de fick se det här avtalet som vi samverkansavtal. Det här har vi haft i många år, och i det står ju att vi ska samverka runt de här individerna. Känner du till hur Jämtbusavtalet, vad vi har jobbat med det tidigare, och hur tänker vi ta det avtalet i mål?
Jag har två nämnder har jag försökt och lyft upp, men tagit bort det för beslut. Därför att jag har inväntat att SOS ska komma, vad heter det, med sitt beslut, hur de vill revidera Jämtbusavtalet. Därför jag tycker att SOS har ju ändå den större vad ska man säga, ansvaret. Så att jag inväntar att SOS ska ta beslut, och det ska ni göra i höst. Och efter det kommer även BUN revidera.
Och, för det har ju mycket med den fråga som Eva har ställt här, hur vi ska arbeta med. För det är ju, jag tror att det där avtalet är väldigt viktigt att vi pratar tillsammans i. Och om socialnämnden gör sitt, så behöver vi också se vilka riktiga insatser som barnutbildning gör med de resurser ni har. Du pratar ju mycket om de statliga nationella resurserna av kuratorer, psykologer och så vidare. Hur man i det arbetet får in det. Tack.
Ja, det är därför jag vill inte, alltså det är det här vi ska undvika, att ni gör ert i SOS och vi gör vårt i BUN. Det är den här samverkan, det är därför jag inte vill ta beslut förrän ni har tagit beslut, så vi kan göra det här tillsammans. Lika som vi gör TSI tillsammans, lika som vi gör det här skolsociala teamet tillsammans, så är det jätteviktigt att vi jobbar för de här barnen tillsammans, och det är det jag försöker göra tillsammans med Gunnel bland annat.
Tack, då är det Maria Jakobsson, Socialdemokraterna, därefter Eva Ljungdahl, Miljöpartiet.
Tack ordförande, ledamöter. Det,
Egentligen så är det väldigt mycket av de här frågorna som är verksamhetens frågor, och det är de som ska signalera till politiken vad det är man ser behöver göras, vad det är som saknas och vad vi ska i så fall då fokusera på. En del av de frågorna, som jag sa tidigare, har vi fångat upp i den utrymme vi har i budgeten att kunna fånga upp dem med de insatser som vi nu gör. Både tillsammans med SOS, mellan socialnämnden och barnutbildningsnämnden, men också med egna satsningar på båda ställena för att det ska bli bättre. Vi har ju till exempel föräldraskapsstödet som är en viktig del i det här, som vi inte heller har pratat om så mycket, men som är en satsning vi gör för att vi ser att man behöver dels få möjlighet till utbildning från föräldrarnas sida, men också kanske att kunna signalera de här frågorna, att man ser att det är någonting som inte stämmer med mitt barn eller i min familj, och då behöver jag extra stöd. Och det kanske inte är självklart att man förstår om man inte haft barn förut. Det kanske går en lång stund innan man kan upptäcka det om man inte får stöd i att det också. Så att det finns en stor skala av saker. Vi har fångat upp några nu som vi vill använda för att förbättra. Och det är fortfarande verksamhetens ansvar att signalera när man ser det. Det är ändå de som är proffsen på det här. Och därför så tycker jag inte att det är riktigt schysst av Eva att säga till Jannik att hon inte vet och inte har svarat på 16 dagar. Det är ju inte så att vi kan kunna alla detaljerna, utan vi förväntar oss ju att våra verksamheter ska tala om för oss. Här finns det en brist och det här vill vi ska göras. Eller det här önskar vi medel till. Och det är ju en del i budgetprocessen med äskningar. Och ni vet också att alla äskningar kan inte bifallas, för vi har inte de resurserna. Men vi försöker välja ut några som vi tror på. Tack.
Eva Ljungdahl, Miljöpartiet.
Tack för ordet. Alltså, frågan var ju ganska kort och koncis. Får elever i skola och förskola det stöd de behöver? Och jag tänker att den frågan skulle jag tro att Jannik faktiskt har ställt i sin förvaltning utifrån att ha fått den frågan här och hade 16 dagar på sig att hitta ett svar på den frågan. Sen skulle jag också vilja säga det här att hur kan jag som förtroendevald i Krokoms kommun få veta vad är det som verksamheten, vad är det som verksamheterna i barn- och utbildningsförvaltningen säger att det här är någonting som behöver belysas, det här är någonting som behöver jobbas mer. Jag är jätteintresserad av att veta vad de frågorna är. Tack.
Replik, Janne Gilding.
Ja, på första frågan där, jag sa att jag önskar jag kunde säga ja, men det kan jag inte. Så det är väl kort och koncist svar på din fråga, eller hur? Den andra frågan kan jag inte svara på just nu. Nej, jag har inte koll på det just nu. Och jag måste gå.
Nej, det är först är det Karin Bongman, Moderaterna. Okej, då är det Maria Jakobsson, Socialdemokraterna.
Det är väldigt detaljerade frågor, och det finns en annan sak i det här, och det är att det finns en sekretess runt varje individ. Det är inte meningen att vi ska stå här och prata exakt om hur många barn som gör det ena eller det andra, hur många som får hjälp eller inte, och på vilken nivå de får hjälp, och vad de har för fel eller någonting. Det är ingenting som vi ska debattera i fullmäktige, utan svaren är generella, och på utifrån det vi vet, så som Jannike svarade, att det är inte säkert att alla barn, de kan nog bli erbjuden och få den hjälp de behöver, men det är inte säkert att det för den skull leder till att det går bättre eller blir bra för dem. Det finns så många olika parametrar och varje ärende är unikt. Och om vi ska gå igenom och prata om exakt vad som händer med varje individ, då har vi ett problem. Därför så anser jag att svaren var nog fylldes på den generella nivån, och jag hoppas att ordförande håller med mig. Tack.
Ja, tack. Då är det Karin Bongman, därefter Eva Ljungdahl. Okej. Hopp, japp, då Eva Ljungdahl, Miljöpartiet.
Det känns ju lite svårt att fortsätta den här frågan då när ordföranden för barn- och utbildningsnämnden har lämnat mötet, fast det stod i kallelsen att den skulle hålla på till klockan 18. Så frågan då, är det någon som kommer att kunna besvara de här frågorna i ordförandes ställe?
Maria Jakobsson. Ja, förlåt. Jenny Palin, Socialdemokraterna.
Ja, att ordförande i barnutbildningsnämnden har sett kallelsen, men att man kanske har någonting annat som man måste gå på kan faktiskt vara så. Sen känner jag lite grann att vi ska inte gå in för nära på våra elever, för vi har sekretess som Maria sa. Självklart ska vi svara så detaljerat som är möjligt för oss i fullmäktige. Tack.
Tack. Då är det Maria Jakobsson, Socialdemokraterna.
Tack ordförande. Ja, och det här är en interpellation och då har man en interpellationsdebatt. Och då kan det ju vara andra som säger vad man tycker ifrån sin politiska nivå eller hur man tänker ifrån partierna. Det behöver ju inte vara ordförande som håller i den här diskussionen, utan ordförande har svarat på de frågor som det går och sen är interpellationsdebatten. Och den kan ju alla delta i. Tack.
Tack för det förtydligandet. Eva Ljungdahl, vill du tillägga något?
Har jag under den här interpellationsdebatten ställt någon som helst fråga som kan tolkas som att jag tycker att de som sitter i barn- och utbildningsnämnden ska säga någonting som kan vara sekretess? Jag ställer den frågan utifrån det resonemanget som har varit. Jag har ställt frågorna också på en övergripande nivå. För några fullmäktigen sen så svarade Jannike Hilding på en fråga från mig. Där sa hon att det var 7 stycken pågående utredningar om barn med problematisk frånvaro. Det tycker jag är ganska exakt i så fall. Tack.
Vill Karin Bångman avsluta? Eller avsluta. Varsågod, kom fram.
Ja, det var en lång debatt det här. Och det har inte, det jag tänkte ge som medskick till er förtroendevalda här har inte med den här sista debatten att göra. Utan jag har suttit här och reflekterat på möten när vi har medborgare som kommer till oss. Vi sitter ju här alla som förtroendevalda och som representanter för dem. Vi har medborgare som kommer till allmänhetens frågestund och det spelar ingen roll vilken fråga det gäller. Men jag tycker att vi ska gemensamt komma överens om de har tagit ledigt från jobbet, de har en berättelse, de vill berätta för oss, de har någonting de vill framföra till oss som sitter som representanter för dem. Att de faktiskt får prata till punkt. Det är bra att vi avbryter när vi blir för långa själva i debatterna. Men de många av er som sitter här är rutinerade och kan ta det. Men jag kan tänka mig själv att man har tagit ledigt från jobbet. Man har rest långt. Man är inte van att stå och prata inför hela den politiska församlingen i kommunen. Och man måste få den tid man har tagit för att ta sig hit. Så jag hoppas att jag får stöd för detta från alla partier. Att vi är lite ödmjuka och generösa med den tiden. För det är ju inte vid alla våra KF-möten som vi har allmänhetens frågestund med folk som är på plats. Men när vi har medborgare som är på plats och vill berätta något för oss, låt dem berätta sin berättelse och inte bara ställa frågor. Tack.
Ja, vi kan väl inte ha hur långa anföranden som helst heller, tänker jag, när det kommer 10 personer. Men det är klart en inledning, absolut, och sen lite frågor för att kunna svara på dem. Annars måste vi avsätta väldigt lång tid till det.